Och som alltid så i början på veckan så blir det, känner man att motståndet, det blir ett motstånd på något sätt. Det är något som försöker att avleda igen. Det försökte avleda mig in i att titta på hus och sånt. Och så till slut så blev jag så trött på det här. Så jag lyftade upp det här och så bad jag faktiskt emot det också. Och jag säger, jag omvände mig från det här, säger jag till Herren. Och så var det fredagskvällen, så hade jag tittat lite på nyheterna 9:30 på kvällen. Och så hade jag somnat lite i soffan där. Och sen vaknade jag. Det känns som någon som väckte mig. Och så säger Herren till mig att jag har sett hur du strävar i dig själv. Och så var det borta allt det där som var lov. Det var bara borta. Och sen så var det en dam som var på evangeliets center som sjöng om att skriva på ett köpekontrakt. Det handlar ju om kontrakter med Herren. Ja, man vet ju aldrig. Tidigare i veckan så kunde jag läsa i norska tidningar hur det smids planer mot det norska kongahuset ifrån politiker och regering. Tadji Haddik som är kulturminister. Ja. Det behöver och hon har haft en omröstning då mot kungahuset då, så att det, och så Dagbladet hänger på och så här mycket kostar kungahuset, så mycket här pengar gömmer de undan och försöker att svärta ner dem. Så det är ett drev mot det här kungahuset. Så det smids planer både här och där, gör det. Och jag bara lyfte detta upp till Herren. Alltså, och i lördags när jag satte mig ner och bad om att få ord till predikan. Så först så fick jag Psalm 10. Vi behöver inte läsa den för det blir så mycket längre tid. Men det handlar om Guds seger över de ogudliga. Ja. Och så kom jag faktiskt på så att det var den 9 april. Det var så 76 år sedan tyskarna gick in i Norge i lördags igår. Ja. Men Guds seger över de ogudliga, så sa han också till mig att läs också Psalm 9, sa han. Herren är den rättfärdiga domer, står det där. Och det är faktiskt så att Psalmen 9 och 10, de hör ihop. Psalm 10 handlar faktiskt, det handlar om fördärvelsen bland Israels folk. Men Psalm 9, det handlar om fördärvade nationerna utanför Israel. Faktiskt. Psalm 9. Och där i Psalm 9 så föll mina ögon på vers 4. När mina fiender vänder tillbaka, för de som inte vet så har jag en norsk studiebibel. Den baserar sig på King James. Och den ska jag krama ur det mesta av idag så den får visa vad den går för med sina kommentarer och andliga sanningar och så och vidare. Det står så i vers 4. När mina fiender vänder tillbaka ska de falle och gå förtappt, alltså förlorad för ditt ansikte, står det. Och det leder mig ned i kommentarerna som står till 9:4. Gå förlorad, alltså gå förtappt, gå förlorad. Domen över de onda nationerna har pågått genom hela Israels historia. Och vill kulminera på den ändelige domens dag, står det. Och så står det att jag ska titta i Obadja, vers 15. Så då går vi dit. Obadja, vers 15. Och där står det. För Herrens dag är när för alla folkeslagene som du har gjort, slik skall det bli gjort mot dig. Du får lönnen tillbaka over ditt eget hode. Du får. Alltså på svenska så blir det alltså, för Herrens dag är när för alla folkslagen som du har gjort slik, så ska det också bli gjort mot dig. Du får din lön tillbaka, alltså du får lönen tillbaka över ditt eget huvud. Ja, precis. Och så här blir jag ledd ner i kommentarerna här. För det leder oss in på den predikan jag ska hålla här. Alltså, uttrycket Herrens dag, det brukas av profeterna i Gamla testamentet för att beteckna en period i människornas historia då Gud griper direkt in för att ge sitt folk frälsning och för att straffa upprorare. Så genreser Gud sin rättfärdiga orden på jorden. Uttrycken den dagen, eller ganska enkelt dagen, brukas ibland som synonymer för den mer utfyllande beteckningen Herrens dag. Men man må emellertid betrakta uppfyllelsen av Herrens dag i fyra olika stadier. 1. På profetiens tid blev den uppenbart genom sådana händelser som när främmande makter intog Israel. Det kan vi läsa om i Amos. Genom de förfärliga grashopparna, grashoppeplagarna i Joel, och om israeliternas tillbakavändning från det babylonska fångenskapet. Det kan vi läsa om i Esra och Nehemia. 2. Sedan profetisk insikt har den egenskap att den lär eskatologiska perioder flyta samman, alltså det som har med ändetiden att göra. Det flyter ihop. Så icke en gång profeterna själv alltid hade förmåga att skilja mellan de olika tider för uppfyllelsen av sina profetier, så utvecklade den dagen sig till ett vitt bibelsk begrepp. De profetiska uppfyllelserna som låg närmast profeternas egen tid blev blandade med uppfyllelserna som sträckte sig helt fram till alla tings fulländelse. Därför var Kristi första komme och församlingens tid början till en annan fas av Herrens dag. Alltså, Kristi första komme och församlingens tid, det är början till en annan fas av Herrens dag. Som deltagare i denna del av Herrens dag kan församlingen be den uppståtte Kristus ta bort andliga krafter som hindrar Guds verk i den nåvarande världen och ombesörja och sörja för, står det, ofattliga välsignelser. Det blev något highlightat för mig det där. Och detta kommer tydligt fram när man jämför Jesaja 61, 1 och 2 med Lukas 4, 18, 19 och Joel 2, 24 till och med 3, 5 med apostelgärningarna 2, 16 till 21. Kristi andra komme vill inleda den tredje fasen av Herrens dag, då Kristi personliga, rättfärdiga och universella herredöme vill genupprätta Guds orden på jorden. Den ändliga uppfyllelsen av Herrens dag, den finner sted först när den kommande värld kommer i sin fyllde med den nya himmel och jord, står det. Men alltså, Jesaja 61 och 2 ska jämföras med Lukas 4, 18 och 19. Ska vi gå till Jesaja 61 och 2. Det står ju detsamma som i 61 och 2 i Lukas. Det står 61, 1 och 2. Står det: Herren Guds ande ond är över mig, för Herren har salvet mig till att smord mig, alltså till att förkunna evangeliet för fattiga. Han har sänt mig för att förbinda dem som har ett sönderbrutet hjärte, för att ropa ut frihet för fångar, för att sätta de bundna fri, för att ropa ut ett nådens år från Herren och en hämndens dag, en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla som sörjer. Och så om vi går till Joel 2:24. Och till och med 3:5. Treskeplassene skal bli fulle av vetekorn, og vinkarene skal flyte over av most og olje. Slik så skal jeg gi er godtgjøring for de årene den store gresshoppen har et. Gresshoppelarven, den fortærende gresshoppen og den ryggende gresshoppen. Min store her som jeg sendte blant dere. Dere skal spise rikelig og bli mette og prise Herren deres Guds navn, han som handler så underfullt med dere. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. Da skal dere kjenne at jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og det er ingen annen. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. Derefter skal det skje at jeg skal utøse min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Også over slavene og slavekvinnene skal jeg utøse min ånd i de dager. Jeg skal la tegn vise seg på himlen og på jorden, blod, ild og røksøyler. Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende. For det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For på Sions berg og i Jerusalem skal det være utfrielse, slik Herren har sagt. Bland de overlevende, dem Herren kaller. Det blir en allmenn utytelse av den hellige ande. Og dette er en av teksterna som Peter bruker i sitt pinsebudskap i Apostelgjerningen 2:17-18. Det samme sa, da den hellige ande kom over menneskerne som var samlet i øvre sal, så erklærte Peter at dette var en overnaturlig opplevelse som gjaldt alle, oberoende av ras, ålder eller kjønn. Profesien bryter med all kulturell ensamhet, kjønnsskillnader og åldersbegrensninger, og vekker Guds folk til hans større hensikt med å nå verden rundt oss igjennom alle som vil vara tillgängliga för den helige ande. Resultatet blir frälse för alla som påkallar Herrens namn. Joel 3:5 här. I det de blir vittnen till att Guds ande verkar i hans folk. Det ser vi. Men vi läste i Obadja att församlingen kunde be till Jesus och be honom att ta bort. Ja, det är det här jag vill komma mer in på nu. För att han när du ser på Jesaja 61 då, Herrens ånd är över mig, för Herren har salvat mig till att förkynna evangeliet för fattige. Han har sänt mig för att förbinda dem som har ett sönderbrutet hjärta, för att ropa ut frihet för fångar, för att sätta de bundna fri, för att ropa ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla som sörjer. Jesus han citerade detta verset, denna versen och en del av vers 2 i synagogen i Nazaret. Det ser vi i Lukas 4:17-20. Och han bekräftade att det beskriver kärnan i hans tjänst. Med det. Det beskriver också den grundläggande tjänsten han överförde till församlingen. Han har alltså överfört den grundläggande tjänsten till församlingen. Och då ska vi se, jag ska se bara bläddra till Matteus 10:1-2 för där finns det en kommentar för mig. Matteus 10:1-2. Det blir mycket bläddrande idag. För där står det i Matteus 10:1. Efter att han hade kallat de 12 disciplerna sina till sig, så gav han den makt över orena andar till att driva dem ut och till att helbreda alla slags sjukdomar och alla slags skröpligheter. Alltså Jesus, han ger sina 12 discipler den delegerade makt han själv ägde. Den han hade fått av Gud. Det vill säga myndighet till att främja den messianska tjänsten genom demonutdrivelser och helbredelser. Nu ska du lägga märke till det att det, det jag kommer att säga nu, det är inte det att jag säger att vi är oberoende av Jesus. Det är inte det jag menar, för Jesus han må bo i oss. Du må ta till emot han som din herre och frälsare och blivit på nyfödd och döpt in i heliga ande och eld. För att det är, du ska kunna verka som en lem på Jesu kropp. Så det är inte att gå emot det att det du har sagt innan eller något med Jesus, självklart han bor i oss. Han bor i oss som tror och har tagit emot han. Men vi har fått en delegerad myndighet ifrån Herren. Han for upp. Han gav oss talsmannen, den helige ande. Han har flyttat in här, Jesus. Och hade inte han flyttat in här så hade vi heller inte haft den delegerade makten. Det måste man förstå i detta här. Så jag är ingen uppviglare alltså. Ja. Och sen så har vi ju Lukas 4 och 17-21 då. Där det just står att de gav han profeten Jesajas bok. Och då han öppnade boken fann han stället där det var skrevet: Herrens ande är över mig. För han har salvat mig till att kunna evangeliet över de fattiga. Han har sänt mig för att helbreda dem som har ett sönderknust hjärta. Och för att ropa ut frihet för fångar. För att blinda ska få synet igen. För att sätta ut undertryckta i frihet. För att ropa ut ett nådensår från Herren. Och ska vi se här. Här har vi det. Profetien i Jesaja 61:1-2. Det beskriver Israels utfrielse från fångenskap i Babylon. Med begreppet nådens år. Den ändeliga uppfyllelsen skulle emellertid inte finnas sted för den messianske tidsalderns komme. Jesu erklärer frimodig att han är den lovade messias här. Tjänsten hans, som här definieras, vill utgöra den vedvarande kärnan i de goda nyheterna om Guds rikes evangelium. Lukas, han gör det senare klart att han gav denna tjänsten vidare till disciplerna. Det kan man läsa om i Lukas 9:1-2. Vi ska strax gå dit och därefter gör Lukas det klart att Jesus han ger denna tjänsten vidare till hela församlingen. Det ska vi se i apostelgärningarna sen. Ska jag gå till Lukas 9:1. Ska vi se. Hittar det här då. Där har vi det. I 9:1 så står det: Så kallade han samman de 12 disciplerna sina och gav dem makt och auktoritet över alla demoner och till att helbreda sjukdomar. Han sände dem ut för att förkunna Guds rike och helbreda de sjuka, står det. Och Jesus han ger alltså disciplerna auktoritet till att bruka makt och auktoritet som han ger vidare till dem. Och det läste vi om också tidigare. Alltså det är myndighet till tjänst. Lukas, han visar strömmen av kraft från Jesus, kungen. Han utvidgar det goda och utfriande herredömet Guds rike har över helvetets gärningar, över demonisk kraft och mänsklig lidelse, sjukdom. Den formen för tjänst som började med Jesus vidareföres av disciplerna för han lärde dem upp till tjänst. Det ser vi, läste vi här i 9:1 och 2 nyss. Senare skulle han införa den samma slags tjänst i församlingen när den sprider budskapet om evangeliet. Evangeliet pulserar av tillit till den hela fulla kraft och auktoritet till tjänst som Jesus ger till sina discipler, både den gången och nu. Vi kan förvänta seger över mörkets makter och dess gärningar. Det kan vi läsa om i 10:19. Se, jag ger er makt till att trampa på slanger och skorpioner och över all den makt fienden har och ingenting ska skada er på något sätt. Men gläd er inte över detta att andarna är er underlagt. Gläd er heller över att era namn är uppskrivna i himlen. Och vi har fått i uppdrag av att driva affärer också som auktoriserade representanter för vår Herre intill han kommer igen. Och det kan vi läsa om till exempel i 19 och 10 och 19, förlåt. Jag vände på siffrorna här. Ja. 10 och 19. Nu var jag fel. 19 och 13 var det jag hade. Det var rätt först. En var hit och en var dit. Då kallade han till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem, driv affärer tills jag kommer tillbaks, säger han. Och så har vi fått löfte om faderns glädje ved att ge oss hela riket. Det vill säga han utrustar oss med hans fred och kraft. Vi ser här. Jo, i 12 och 32. Alltså, vi har fått löfte om faderns glädje ved att ge oss riket, det vill säga utrusta oss med hans fred och kraft. 12:32. Frykt icke du lille flock, för det behaget deres far och ge dere riket. Herredöme över det onda, det har blivit givet. Och vi kan förvänta oss att se andlig genombrott i samma grad som vi tar emot och använder denna auktoriteten i bön, förkunnelse, undervisning och personlig tjänst. Ska vi gå till Apostlarnas gärningar 1 och 2. Intill den dagen då han blev tatt upp efter att han ved den heliga ande hade gett befallningar till de apostlarna som han hade utvalt. Alltså, apostelgärningarna visar att Kristi myndighet och uppdrag överförs till disciplerna. Apostlar refererar här till de upprinnliga apostlarna. gör de. Så vi har fått myndighet och makt överfört, delegerad från Jesus till oss. Och ska vi se, ska jag gå tillbaka till Lukas. Jag har lite att läsa där i 4, från 4 och 17 där. Det var lite tillägg till det som vi har varit inne på. Jordens onde härskare, alltså när Jesus konfronterar Satan, när han blir frestad här, så avslöjar han på dramatiskt sätt motståndarens förhållande till den nuvarande världen. Lägg märke till betydningen av att Satan han erbjuder Jesus alla världens riker. Här ser vi motståndaren som administrator för förbannelsen över denna planet. Denna roll har han haft sedan människans herredöme gick förlorat vid syndafallet. Detta är alltså orsaken till att Jesus inte utfordrar djävulen rätt till att komma med djävulens rätt till att komma med detta erbjudande om denna världens riker och härlighet. På ett skarpt sätt så avslår han betingelserna för att få dem övergivna. Jesus vet att han är här för att genvinna och erobra dem till slut, men han vill göra det på faderns betingelser, inte motståndarens. Det nuvarande världssystemet bygger emellertid i stor grad på det begränsade men mäktiga och destruktiva herredömet till han som Jesus kallar denna världens härskare. När vi förstår detta så gör vi klokt i att icke ge Gud skuld för något av rotet på vår förvirrade, syndebefängda, sjuka och plågade planet. Den nuvarande onda tidsålder ligger under den ondes herredöme, står det i 1 Johannes 5:19, och den nuvarande onda tidsålder, det står i Galaterbrevet 1 och 4. Men Jesus, han sa också att Satans herredöme ska bli kastat ned och att han har ingenting i mig, säger Jesus. Det vill säga ingen kontroll över varken Jesus eller dem som tillhör honom. För han som är i er är större än han som är i världen. 1 Johannes 4 och 4. Sen vill jag gå till Johannes 14. Verserna 11-14 i Johannes 14. Tro i mig att jag är i min far och min far i mig. Om inte, så tro mig för själva gärningarnas skull. Sannolikt, sannolikt säger jag er, den som tror på mig, han ska också göra de gärningarna jag gör. Han ska göra större gärningar än disse, för jag går till min far. Vad som helst det ber om i mitt namn, det ska jag göra, så min far ska bli härliggjort i sonen. Där som dere ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Alltså, en bön som blir bett i Jesu namn, det är i tråd med hans uppenbarade natur och hensikt. Och den har den fulla tyngd av hans auktoritet i sig. Namnet Jesus. Vi kanske ska förvänta oss större ting. Vad tror ni? Alltså en viktig nyckel till att uppleva Guds mirakler, det är att vara öppen för det Jesus säger just här. När ditt arbete, tjänsten, är välsignat, så är det en frestelse att acceptera detta som allt. allt det Gud har för dig. Mm. Det är lätt att stoppa upp och vila istället för att fortsätta att hålla handen på plogen, som det säger i Lukas 9:62. Låt inte Guds nådes välsignelse över ditt arbete leda dig till att tro att han inte kan göra mer för dig. Han har inte kallat dig till att försöka att producera mer. Det är ingen världslig fabrik vi är i. Men till att be om och tro att han vill göra mer. Han har nämligen större gärningar på lager för oss. Vi tar emot dem genom hans nåd och till hans rikes hänsikt och ära. Ha ett öppet hjärta för det nästa framstötet för hans rike. Gå med öppna hjärtan. Be i Jesu namn. Då ska jag gå till Matteus 18 och 18. Sannelig sier jeg dere, det dere binder på jorden skal være bundet i himlen, og det dere løser på jorden skal være løst i himlen. Og igjen sier jeg dere, om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, skal det bli gjort for dem av min far i himlen. For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Altså, det her handler om forsamlingen, det her. Når forsamlingen handler under Jesu herredømme, så sanksjonerer himlen deres forvaltning av tukt. Dette er et konkret eksempel på prinsippet som er mer forklart i 16 og 19, står det. Om vi tittar på 16 og 19. Så står det. Och jag vill ge dig nycklarna till himlens rike, och allt det du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt det du löser på jorden ska vara löst i himlen. Alltså detta centrala verset, det kan ha många betydningar och det har behöver att bli förstått rätt också. Jesus språkbruk har elementer av symbolik i sig och består av en komplex grekisk konstruktion. Därför så är det möjligt med olika tolkningar. Nycklarna betecknar auktoritet. Genom Peter, som här representerar församlingen upp genom tiden, ödrar Jesus till sin församling sin auktoritet eller kontroll till att binda eller lösa på jorden. Den grekiska konstruktionen bak uttrycken skall vara bundet och skall vara löst, alltså. Det indikerar att Jesus är den som har möjliggjort detta genom sitt kors. Och församlingen har nu fått ansvar för att verksätta det han har förlöst genom sitt liv, sin död och uppståndelse. I veckan så fick jag, när jag satte på TV-vision Norge, så fick jag plötsligt se min äldsta kusin på TV. Han var i ett program som heter Björn Friberg heter han. Som har ett program där han värderar ut folk som får vittna om sin frälse. Och han berättade att han hade bett för, det var två kvar av syskonen som inte var frälsta, det var sex syskon. Men så säger Herren till honom, det hände ju ingenting. Men vad man börjar tacka då? Så började han tacka. Så gick det två veckor, så var det näste man frälst. Så gick det två veckor till, så var det sista frälst. Alltså vi ska ju be i tacksägelse också. Det är en viktig nyckel tror jag när man ber också. Att tacka. Tacka Herren. För det är, då tror du ju att du har fått det. När du tackar Herren. Och vi ska tro att vi har fått det. Det kanske inte är lätt att förstå allt det här. Men man måste vara som Jesus säger i Johannes 3, född på nytt. Och Nikodemus han kommer och frågar. Och Nikodemus han kommer ju inte i sig själv heller, för han var ju utsänd. För han säger, vi tror, säger han. Vi tror att du är från Gud, säger han. Så han var utsänd av de andra fariserna också. Och de skulle fråga honom. Och Jesus han säger ju det att det sannolikt, sannolikt säger dig, det som inte blir född på ny kan inte se Guds rike. Och Nikodemus säger till honom, hur kan en man bli född när han är gammal? Kan han för andra gång komma in i sin mors liv och död? Och Jesus svarade, sannolikt, sannolikt säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som är född av anden är ande. Alltså han får ju svar här. Alltså det ligger ett svar till Nikodemus i det här. För att det som är född av vatten, det är det som är född av människan. Du ligger ju i vatten i din mors livmoder. Så du är född av vatten. Det som är född av vatten och sen av ande. För han säger ju det att det som blir fött av kött är kött. Vatten blir fött av kött. Det är kött. Så man måste ibland så måste man försöka det som fariserna inte klarade av att tänka utanför ramarna. Men vi har alltså fått en auktoritet i Jesus, för han bor i oss. Han har övergett den auktoriteten till oss. Så var frimodiga, vänner. Församlingen har denna auktoriteten. Du som egen person har också den auktoriteten. Det är så lätt kanske att gå i sig själv och säga det att det, nej, jag kan ju ingenting. Nej, vi kan ingenting i oss själv. Men med han som bor i oss. Han kan göra under. Och han vill använda oss. Han vill att vi ska vara lemmar som fungerar på hans kropp. Som en sista ord här så säger jag från Jakobs brev 4:7. Så står det här att vi ska underordna oss, underordna er därför under Gud. Stå djävulen emot och han vill flykta ifrån er. Frihet från undertryckelse. Frihet från demoniska angrepp och undertryckelse. Det kommer när vi underordnar oss under Gud i full lydighet mot hans ord och i tillit till honom. För det står i vers 8, håll er när Gud så ska han hålla sig när er. Rens era händer, ni syndare, och rens hjärtan era, ni som lar sinnet dras till båda sidor. Men alltså, när vi gör detta, underordnar oss Gud, så står vi sida om sida med Guds ord och vilja. Vi står emot djävulens lögner och vi tar emot Guds löften och värderingar av vår situation. När vi står emot djävulen så avviser vi hans lögner och försaker vår egen förmåga till att synda. Vi lover Guds ord. Nej, ursäkta. Alltså där lover Guds ord att djävulen ska flykta från oss i det här. Det finns i det här ordet. Det finns inte något rum för djävulen hos en troende som är full av glädje och tro och som har bestämt sig för att följa Herren Jesus och rätta sig efter hans ord. Alltså, när man tittar lite närmare på det här, underordna er därför under Gud, stå djävulen emot om vi flyktar ifrån er. Så är det. Alltså det är underförstått av subjektet i meningen här. Det är er. Alltså, ni ska stå emot djävulen, står det. Så ska han fly bort från er. Lägg märke till att det står inte att vi ska be till Gud att han ska göra något med djävulen. Heller inte står det att vi ska be Jesus förhindra att djävulen tar oss. Det står heller inte, när du känner så kan du stå djävulen emot. Alltså om du gillar det eller ej, så tillhör den auktoriteten dig. Du kan inte känna auktoritet. Det går inte att känna det. Du kan bara använda den. Man kan ju fundera väl lite på så ordet att fly. Vad betyder det då? Att springa ifrån som i rädsel. Han springer ifrån dig som i rädsel. Jag såg ju det när jag blev frälst i den drömmen. Han tittade ju allt och ilsket på mig och försvann. Tjopp. Gjorde den. Om du handlar på Jakob 4:7. Och då betyder det också att du må underordna dig. Vad betyder det då? Vi måste vara ödmjuka. Vi måste vara ödmjuka. Vad är vägen till Guds fruktan då? Här. För att i Jakobs brev så är det ett gudfruktigt liv. Det är huvudfokus i Jakobs brev här. Här får vi en praktisk undervisning om att leva och växa i Guds fruktan. Jag tror att vi må älska alla människor som en kristen. Oavsett social eller ekonomisk status. Vi måste älska dem kristuslikt som Kristus älskar oss. Bli mer lika Kristus. Betingelselöst. Om vi ser på andra ting, att vi vaktar vår mun, tänker över det vi säger. Att vi har ett filter här uppe. Så det inte bara plumsar ut. Och att vi förstår att stolthet, osäkerhet och själviskhet och begär, det är ofta underliggande källor till aggressiv uppförande, till konflikter och oenighet. Ödmjuka dig för Gud och människor, så vill han ge dig nåd. Vi kan tala väl om andra, välsigna dem med dina ord. Inte fördöm eller baktala andra. Överlåt domen till Gud. Erkänn din totala beroende av Gud i allt det du säger och gör. Var trofast i att göra det gode som Gud visar dig att du ska göra. Och låt inte rikedom fördärva dig. Men bruk rikedomen till att ära Gud. Om vi lever och underordnar oss Gud, då gör vi hans vilja. Och då vill djävulen och alla hans undersåtter, de vill springa ifrån dig som i rädsel. För han känner Guds ord, men han är livrädd för Jesus Kristus. Amen. Herre, nu vill vi tacka dig, Herre.